Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Instagramkontot mansbebisar fullkomligt exploderade för några år sedan. Idag följs det av 136 000 personer och är mer än ett konto. Det är en rörelse som skapar medvetenhet, väcker debatt och starka känslor. Vi får dagligen ta del av kvinnors berättelser om vardagslivet i en heteronormativ relation. Hur verkligheten är för kvinnor som lever med män. Berättelser som man kanske först ler åt för att det verkar så bisarrt. Man kanske frågar sig om, kan det här verkligen stämma? Så inser man snabbt att de gör det och att de här strukturerna och mönstren finns närmare än vi vill tro. Mansbebisar hjälper till att se strukturer och stöttar kvinnor. Hur börjar det här? Hur är det att driva det omdebatterade kontot? Och vem är egentligen upphovskvinnan till mansbebisar? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej! Hallå. Jag väljer att säga, jag säger inte ens ditt namn.
Det är helt okej.
Vi lämnar det liksom utanför. För alltså, om jag har förstått rätt så har du liksom, din identitet är ju hemlig.
Ja.
Och sen så om du vill ha något namn så använder du en sån...
Pseudonym.
Tack. Och så här, om vi börjar så här, direkt på det, så här, vad är anledningen till det?
Det är flera anledningar. Delvis så är det väl så att jag vill inte riktigt centrera mig själv. Och det gör man ju på många sätt på Instagram. Och jag ville väl liksom mer att fokuset skulle ligga på själva ämnet, eller ska jag säga. Och att just eftersom jag har det koncept som jag har, så vill ju jag att det är kvinnors berättelser framförallt som ska centreras. Och då vill jag väl inte riktigt ta upp den platsen. Men sen är det så, jag avskyr att vara med på bild. Jag vet inte, jag vill på ett sätt kan jag väl ta den platsen, och på ett sätt så känner jag mig inte helt bekväm med att ta det utrymmet riktigt. Så att, på det sättet så känns det väldigt skönt. Men sen är det ju så att det centrerar kvinnor, och det innebär ju att många män framförallt kommer och blir väldigt sura, vilket ju hände väldigt mycket i början. Då var ju kontot öppet dessutom. Sen fick jag ju stänga det och göra det desto mer kvinnocentrerat. Så att det skyddar ju också lite grann, om man säger så. Jag har fått min beskärda del av hat och så, men jag tror fortfarande att den är desto lägre man många, alltså får ta, alltså så många kvinnor som får ta så mycket skit för att man liksom pratar om, ja, men kvinnors och andras verklighet för vad den är.
Så att, ja. Finns det liksom ändå en säkerhetsaspekt då, för du säger att många män blir arga, men så skulle du känna dig otrygg om du var öppen med vem du är och så?
Ja, alltså det skulle säkert bli en sån aspekt, tänker jag. Att hur skyddar man sig? För att vi har ju ändå ganska... Alltså jag tror inte att det är så lätt just i Sverige. Det är ju alltså folkbokföring och sådär. Så att jag tror definitivt att de kvinnor som är väldigt offentliga och arbetar mycket feministiskt, de är relativt utsatta. Och jag vet också att den psykiska ohälsan ökar ju för de kvinnorna som också arbetar på det sättet. Så att det har man ju också i bakhuvudet.
Och om vi börjar från början, kan du ta oss med från egentligen så här att du registrerar kontot mansbebisar på Instagram, så kan vi gå lite bakom det sen. Men om du börjar liksom där, vad hände, vad var intentionen, hur startade allting?
Alltså allting tror jag startade, egentligen så startade det väl redan med MeToo, för att det var ju 2017 och slutet av 2017. Och det var då vi började, fler kvinnor började gå ihop mer digitalt och liksom se plattformarna som ett sätt att liksom uttrycka sig men också organisera sig. Och då var det var ju många som insåg att ja, men det finns en kraft i det här. Att det här kontot behöver kanske inte handla just om mina upplevelser. Men att man samlar de här berättelserna oavsett vad för typ av problem eller perspektiv eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är ju det positiva som jag ser med Instagram. Det som hände för mig var väl bara att... Men någonting, jag har varit frustrerad ganska länge, så här, för att jag är ändå ganska senkokt feminist. Det tog sin lilla tid, och sen så har det liksom blivit mer och mer att jag läst på och man träffar vänner och så. Och jag vet inte, när jag öppnade eller startade kontot i januari då, 2018, då jag kände väl lite grann att jag hade fått nog. Att så här, nej, nu, det där var liksom sista droppen i bägaren, och nu rinner det över. Och jag tror att det som startade var att jag var så arg. Jag var frustrerad och jag var arg och jag var besviken. Och jag bara kände att jag behöver liksom en outlet. Men att jag också behöver... Jag vet inte, just det här att jag vet att jag inte är ensam. För jag har ju läst på om det här ämnet. Det måste vara så många fler där ute som känner detsamma. Och sen är det ju så att det finns ju många konton och så som har arbetat liksom liknande så tidigare. Så att det handlar ju också lite grann om att ha lite tur och vara i rätt läge, även om man liksom har kunskaper och så. Det är ju inte som att jag kommer och bara, hej, titta, här har vi ett nytt ämne. Utan det har ju funnits där. Det är så många som har tagit upp det här tidigare. Men ibland så kanske vi verkligen måste ha det liksom in your face, att den här berättelsen kunde ha varit min.
Mm.
Så att, men jag hade ju inte alls planer på att det skulle liksom växa så mycket eller alltså någonting. Jag hade väl räknat på att ja, men så som det växer nu så kanske det blir ungefär 10 000 följare i slutet av året. Liksom. Det är okej, det får växa långsamt och så ser vi väl liksom var det tar vägen någonstans. Så att det är också lite läskigt när det växer väldigt, väldigt fort.
Mm. Var det någon specifik händelse då i liksom ditt eget liv som framkallade den här ilskan?
Ja, alltså jag hade väl... Det var väl, jag tror att jag hade ett samtal med... Alltså anhörig eller ja, så där jag liksom pratade lite om min frustration, och det jag fick tillbaka var väl att jag skulle ta så mycket ansvar, eller att jag var liksom en stor del av varför kanske relationerna med männen runt omkring mig såg ut som de såg ut. Och jag kände det av att nej, jag har fått nog, för att jag har försökt så himla mycket, känner jag. Och att det blir en sån typisk kvinnoroll där ansvaret för det här sociala och vad ska man säga, hålla upp och liksom hålla kontakten. Och när det är konflikter, då är det jag som ska ta itu med det. Att det hela liksom det här kommunikativa och allting, och det ska ligga på kvinnor. Och jag bara kände att nej, men jag har försökt. Jag har fått så nog. Så att jag bara kände det att nej, men jag behöver lägga tid på mig själv. Jag behöver lägga energi åt ett håll där jag känner att den gör nytta. För just nu är det som att hälla vatten i en sil. Det är liksom bara rinner rakt igenom. Och det känns som att jag bara ödslar tid och energi. Så att där känns kontot väldigt tacksamt på det sättet. Att det finns förhoppningsvis någon som tycker att det bär någon nytta någonstans. Att det kanske stärker någon. Och då känner jag liksom att då gör det sitt. Då finns det ett syfte. Liksom.
Vad var det absolut första inlägget som du la ut?
Oh my god. Gud, det vet jag faktiskt inte.
Var det en egen berättelse eller var det någon annans?
Jag hoppas på att det var någon annans.
Varför hoppas du på det?
Nej, men just för att den ska vara, för just för att jag vill att det ska vara centrerat runt andra. Men det är ju så. Jag delar ju mina upplevelser också ibland. Men då försöker jag också vara tydlig med att kategorisera det. Så att man ser att det här är mina tankar och så.
Mm.
Men jag vet att jag gick ut i mindre kvinnogrupper ganska tidigt och frågade just om berättelser och så, för att liksom kunna organisera och samla lite. Så att, det är nog att det tog lite längre tid i början, men sen, alltså jag var så ny på Instagram och så att jag la ut alldeles för mycket inlägg och grejer, så jag tror att folk var lite trötta på mig i början. Nu är det lite mer stabilt.
Vad skulle du säga, så här, min relation till själva kontot Mans bebisar, jag tror att jag hittade det kanske på sommaren 2018, för då startade det i januari.
Mm.
Och då tänker jag mig att det ändå hade gått ganska snabbt fram till sommaren.
Mm.
Så jag tror att jag hittade det ungefär då.
Mm.
Och det var som en sån här... Va? Åh, herregud. Alltså, det blev som någon slags uppenbarelse som jag tror att de flesta som följer känner igen sig i, för att man kanske inte haft de glasögonen på sig. Man kanske har tittat på... Så här, ja, absolut. Det finns strukturer, det finns mönster. Mm. Alltså, man har en viss medvetenhet.
Ja.
Men det jag upplever att kontot gör är ju att det synliggör det här som man kanske mer eller mindre medvetet har blundat för eller inte förstått.
Ja, nej, men det håller jag med om. För saken är ju den att jag, för mig började det mycket med Karin Holmbergs bok Det kallas kärlek. Den är ju min bibel när det kommer till kontot. Så att, där finns det ju så himla mycket skrivet, men då blir det ju fortfarande att du kan lite grann distansera dig. Det blir liksom så här, ja, men det här är en undersökning. Och sen att mycket av det som jag läser och tar del av är kanske relativt akademiskt. Och då, det blir liksom den här distansen. Så det är som du säger att det är lättare att identifiera sig med, och sen att när du har en sån här berättelse när folk bara, det där kunde ha varit jag, eller det låter som att du har skrivit min berättelse här. Det är just det jag liksom lite grann vill fånga upp, att det är inte bara din berättelse, det är din berättelse och din berättelse och din berättelse.
Mm. Och för den som inte är insatt eller som kanske inte följer, som inte har någon aning om, kan du återge kanske ett par typiska berättelser som just finns på de olika inläggen?
Ja, det huvudsakliga brukar ju handla om alltså hem och hushåll. Till exempel att ta det här med inköp. Kvinnan behöver skriva inköpslistan, och så skickar hon iväg honom, och så håller han på och ringer stup i kvarten och frågar om vad mjölken är, eller någon viss typ av knäckebröd eller vad det nu kan vara, istället för att kanske försöka och leta lite grann i alla fall. Att det liksom blir så här telefonterror då, liksom kommande timmen.
Och ofta har glömt hälften.
Ja,
eller så här, nej men det där såg jag inte, så jag sket i det.
Ja,
de har jag också läst flera gånger.
Ja, men verkligen. Och jag tror att många gånger så blir det lite medvetet. Så jag tabbar mig nu, så att det är nog bättre att du gör nästa gång. För att jag klarar inte det här.
Exakt, och då är det väl, för så, man kan ju titta på det och bara säga, jaha, men vad är det big deal då? Men då så här, man ser att så här, okej, men det händer inte bara en gång. Utan nej. Under relationens gång så ligger ansvaret på kvinnan. Och det återupprepas gång på gång. Och som du också är så bra på att lyfta, så här, det är ju förväntan och ansvarsfördelningen.
Precis. Ja, det är så mycket det här liksom med strukturer, och att det är så återkommande som du säger. Att det är inte bara, det är inte så att kvinnor vill tjafsa eller gnälla eller vara griniga eller vara arga, besvikna, trötta, utan det är ju liksom att det är ett sånt här arbete, det är ett vardagsarbete, det är så osynligt. Och när kvinnor fick synliggöra det, så blir det ju fortfarande att det är så fast i de här kletiga strukturerna.
Mm.
Så det är så svårt för att få honom att förändras. Mm. Sen är det jättevanligt det här med barn. Det blir, tror jag, det är verkligen den här smällkäften när du väl har blivit förälder och du märker att jag är helt slutkörd. Jag har inte sovit på 1,5 år, och hur många blöjor har han bytt det senaste året?
Mm.
De är väldigt återkommande.
Någonting som jag och två andra kompisar, som vi alla är ju nu... nu ska vi se. Vi är då tre singelkvinnor som är mellan 30 och 35, 37-ish. Mm. Två av oss har skilt oss nyligen. För något så ganska nyligen, båda två. Och vi tre pratar mycket i liksom en tråd med röstmeddelanden som vi har. Om man säger, går det att leva jämställt i en heteronormativ relation? För att de här strukturerna är så fruktansvärt starka. Och även om man kanske har upplevt att relationen har varit jämställd i att man kanske har gjort lika många saker rent praktiskt eller liksom det eller så finns andra typer av strukturer i också så här makten, det sociala ansvaret, det emotionella ansvaret, förminskan. Alltså du vet, det finns så mycket mer som och då, för att det, och nu blir det en jättelång utläggning.
Nej.
Men det jag kan uppleva är att många män kan hamna i ett såhär, men vadå? Jag hänger ju tvätt. Jag städar ju. Jag lagar ju maten.
Jag gör tillräckligt.
Ja, och alltså, jag är en jämställd man för att jag fixar och donar.
Mm.
Men det är ju inte heller hela biten.
Gud, nej. Det är så himla svårt också, tycker jag. För att även om jag som sagt läser mycket, så är det... Alltså, ju mer man gräver ner sig i ämnet, desto större märker man ju att det blir bara större och större. Det är lite för hög. Men det är som vi säger, det är mycket med det här sociala och... jag tänker framförallt liksom det emotionella. För det är ett sånt ämne som verkligen osynliggörs på så många sätt. Det går inte riktigt att mäta. Det är väldigt svårt att mäta. Det är mycket lättare att mäta liksom vem som ägnar sig åt disken eller städningen. Så det är också någonting som jag ofta försöker plocka upp. För att som du säger, män är duktiga på att liksom missa eller ignorera den biten. Och det är där vi också kommer i clinch ganska mycket när det kommer till exempel sex. Att män verkar många gånger tycka att det är tillräckligt med att ha sex och att där får man liksom det här, den tillräckliga kärleksbiten. Och många på kontot brukar ju också till och från lägga in det här om att ja, men det finns ju 5 kärleksspråk och han kanske inte förstår vad hon behöver. Problemet tycker jag är ju att kvinnor är inte dåliga på att kommunicera. Vi är ju ledande inom kommunikation och så vidare. Det exploderar ju, och det är framförallt kvinnor som jobbar med det. Jag tycker vi är otroligt duktiga på att kommunicera, men däremot så måste vi ha någon som lyssnar och som är villig att möta en på mitten. Och det är där jag känner att nej, du vill inte riktigt, och då fastnar det ju. Och då blir det här att men antingen stannar jag i relationen eller så bryter vi här. Men jag tycker att det är så himla svårt ibland att liksom diskutera. För jag försöker också, jag är intresserad av att faktiskt komma in på de här 5 kärleksspråken mer och mer. Men det är mer för min egen skull. Det är för att jag ska se, vad har jag för behov? Och får jag, är det någon som möter dem? Och hur kan jag möta andras behov? Men det är ju det, vi kvinnor är jätteduktiga på att gräva ner oss i sånt här. Och försöka, och liksom, här har vi ett problem. Och så försöker vi att ta itu med det. Men är lite mer att de kanske vill fly undan. Eller hoppas på att ignorera och hoppas på att det försvinner. För att så kanske det inte är ett problem för dem.
Exakt. Ja. Och gud, den så här klassiska grejen om man läser de typiska skilsmässor så är det ofta att kvinnan är väl initiativtagare till, är det 70% eller någonting?
Jag vet faktiskt inte, jag har inte kollat.
Ja, men jag hittar på, det är väldigt stor del kvinnor som
jag
tar initiativ. Och att just så här, det jag också uppfattar när jag har liksom läst och hört olika berättelser och så där, just att så här, kvinnan upplever att hon har kommunicerat väldigt länge och liksom försökt så här, det här är på gång, så här, det här behöver jag, och kommunicerat. Och sen till slut en dag så säger hon: nu räcker det, nu går jag.
Ja.
Och då får mannen en chock.
Ja.
Du har inte sagt någonting om det här. Vad fan?
Nej, jag är helt
det här
är
från. Och det verkar vara ett vanligt mönster.
Ja,
och
gud ja.
Då har jag någonstans här, det måste vara. För vi vet ju av statistik och forskning att män lyssnar bättre på män.
Mm.
Så att det är som att mannen då, om han inte upplever, om kvinnan lyfter ett problem och han inte håller med, det är inte problem, då tycker han att det är inte ett problem, för det är inte ett problem för mig.
Nej, precis.
Och där missar man.
Mm.
Tror du att jag har fattat rätt typ?
Ja, nej, men det är lite det jag är inne på nu, att jag håller på att bygga upp ett helt bibliotek. Här känner jag hemma, det är böcker överallt. Men jag läser ganska mycket om dels empati och dels narcissism. Nu vet jag inte ens om det går under det begreppet längre, för jag tror att de försöker att ändra om det lite grann. Men just det här, jag säger inte att alla män är narcissister, men att det finns, jag har ju kallat det för inlärd narcissism, eller liksom så här manlig narcissism, att just på grund av könsroller, så det är min teori att man, det är lättare att liksom tjäna in männen till att vara mer egoistiska och försöka liksom uppfylla sina egna behov. Och när man liksom hela tiden lär sig att också bli curlad och liksom, ja, men nu har jag det här behovet, och så får man det tillgodosett väldigt fort, då blir det också liksom en ond cirkel. Och just det här att utgå ifrån sig själv hela tiden, det är inte hälsosamt. Alltså, empatin är ändå liksom någonting som är väldigt grundläggande för oss människor. Och det är ju för att vi ska kunna överleva. Men när man inte har det, det är inte konstigt att, ja, men till exempel, skiljer man sig, då är det ju desto vanligare att männens sociala liv, det faller bort mycket mer.
Mm.
Och sen sitter de där och bara, jag förstår inte vad som händer, varför vill ingen umgås? Men du måste ju ta steget till att också faktiskt upprätthålla de här relationerna. Och då krävs det också empati till att faktiskt lyssna in. Det är ju liksom hela tiden de här utbytena. Men om du faktiskt inte gör någonting, nej, men då är det ju inte konstigt att någon inte hör av sig heller.
Mm.
Men det är det här, du kan inte förvänta dig att få saker hela tiden serverade, eller att hela jordklotet ska förhålla sig till dig. Utan det jag önskar är ju att män lite grann mer kommer ur den bubblan och faktiskt börjar lyssna på och ta in och kanske jobba lite mer liksom kring empati. För att jag tycker att det är ett sånt upprepande fenomen när jag läser alla berättelser som kommer in. Och så fort jag frågar, för ibland så kan det bli så här, okej, den här kvinnan har berättat att ja, men det är ett problem här, hon har tagit upp det. Och sen har hon kanske bara ställt en fråga och jag säger att ja, men vad blir reaktionen då när du säger att du kanske vill lösa det här problemet? Och då blir det här att de antingen går till, inte angrepp, men att de liksom försvarar sig eller skyller ifrån sig. Det är väldigt mycket härskartekniker och manipulation.
Mm.
Och det är så himla sorgligt, för att det ska ju ändå, i grund och botten ska det ju ändå vara en kärleksrelation.
Exakt.
Men var är kärleken här? För att för mig, även om jag menar, jag har haft mina, inte duster, men jag har ju haft mina diskussioner. Jag har inte alltid liksom varit hundra med mina vänner. Men vi vet också att vi vill ju lösa det här generellt. Sen är det ju så, nej, man kanske inte är vänner med alla, men att man ändå någonstans vill försöka lösa det. Men att för män blir det hela tiden här, jag vet inte om det är kanske att man har så mycket ångest, eller man kan inte hantera det, de kan inte kommunicera det. Men att de tror, jag vet inte, det liksom blir, det blir infantilt att tro att problemen bara ska försvinna. Och sen förstår jag att man kanske tjänar mycket på att ignorera problem om det faktiskt inte är ett problem för just dig.
Just men så.
Kärlek är ju också att bry sig om den andra personen och liksom tänka på den personens hälsa. Det vill säga att om du jobbar på dig själv och kanske tar ja, men halva städet, halva disken, liksom försöker göra det liksom mer jämställt, då kommer ju din partner också må så himla mycket bättre. Hon kommer vara mindre stressad. Hon kanske till och med vill ha mer sex. Men det ska inte ens vara några argument. Utan det är det här att ni delar ju. Det är dina barn. Det är ert hus. Alltså halva ansvaret. Men som du säger, det är också lätt det här att vi fokuserar så himla mycket på det här med hushåll. Att det här emotionella och sociala, det försvinner väldigt mycket i bakgrunden. Och det blir också problematiskt ibland på kontot, för att många gånger av såna här enkäter som man kan liksom fylla i.
Mm.
Jag tror, vad de som jag har tagit del av, de tar inte upp så mycket av det här emotionella. Vem är det som tröstar barnen, eller vem är det som drar upp problem, eller vem är det som tröstar vem? Det finns ju inte riktigt liksom statistiskt på samma sätt. Och jag tycker inte att vi pratar om det på samma sätt heller. Och som sagt, det är mycket lättare att prata om hushåll. Men det är så mycket som också osynliggörs. Jag tror också att det handlar lite om rädsla hos oss kvinnor. För att jag tror att många gånger, man vill ju inte inse kanske hur dåligt man faktiskt har det. Eller att
såklart
är så patriarkal.
Ja, verkligen. Och det är ju, jag tänker, för att det var intressant, för att jag fick en kommentar i ett blogginlägg ganska nyligen där en tjej skrev just angående då, så här, jag följer kontot mansbebisar. Och så gjorde hon en lång utläggning. Hon var så här, hennes poäng var, hur kan, för att jag är bisexuell och jag kan ju välja att inte leva med en man. Jag kan ju ändå liksom, jag kan välja att leva med en kvinna eller liksom bara umgås och dejta kvinnor. För att jag är lagd åt det här hållet, så att för mig så går det bra. Men ni som är heterosexuella, hur gör ni? För att man så här, läser på mansbebisar, man ser strukturer, man får det här uppvaknandet kanske. Och så var hon så här, men gud, hur blir det? Liksom, jag är genuint nyfiken. Och då lyfte jag det som ett inlägg, för det var så himla intressant, den frågeställningen. Och kommentarsfältet gick ju bananas, för att det väcker väldigt mycket känslor såklart. Och då blir det ofta, upplever jag, två läger. De som så här, vad ska man säga, upplever sig själva ha förstått. Alltså att man upplever själv att man har, ja, men som jag, om jag tar mig själv som exempel, jag upplever att jag har fått någon slags feministiskt uppvaknande, jag ser saker på ett annat sätt som jag inte har sett tidigare, så här, jag känner mig så här, oj, lite upplyst liksom.
Ja.
Och sen så finns, och då alltså utan att sätta mig på en hög häst eller
ja,
så.
Nej,
men alltså att, jag tror att man, det är det känslan att man är så här, shit, nu har jag upptäckt någonting här som jag inte såg innan. Alltså den känslan.
Mm.
Och sen så andra gänget blir så här, nej, fy fan, ni bara, sluta vara bittra, skit i det här, ni är dumma i huvudet, ni bara bittra tanter, gå och skaffa er ett liv. Alltså du vet, då är det så här total förnekelse.
Ja.
Och jag tänker att den där förnekelsen grundar sig både att man kanske inte har förstått vad patriarkat innebär och att det är strukturer. För många var också så här, men jag har så många underbara män i min relation, i min värld. I mitt liv finns det, jag lever minsann i ett matriarkat. Här är det jag som bestämmer, typ så. Och att det blir som att, är det bara ett antingen eller? Antingen har man liksom fått på sig de här glasögonen eller så har man det inte, för det kanske är för jobbigt.
Ja,
alltså, jag menar inte att du ska ha ett facit här. Nej, det är bara så intressant iakttagelse.
Nej, men det är lite sådana diskussioner och frågor som också dyker upp på kontot. För att jag försöker väl bryta loss lite från det här liksom, heteronormativa och liksom, tvåsamhet. Och att man kanske kan tänka lite utanför lådan. Men det blir ju diskussion. Det kan gå ganska vilt till. Och jag försöker väl, jag vet inte, det är som att säga att just det här med hon som var bisexuell, det är ju många som lite, ibland blir det lite krasst, kan önska att de var bisexuella. Men då glömmer man också bort liksom den typen av förtryck som man faktiskt upplever där. Men det som jag tänker är också att många, alltså vi är så himla indoktrinerade i liksom det här heterosexuella. Så att jag tänker att många av oss har heller inte liksom riktigt gett en chans eller fått en chans till att kanske tänka lite annorlunda. Men det som jag framförallt, alltså nu, ja, om jag utgår från mig själv, så har det blivit mer och mer att jag har sagt nej till män på många sätt. Alltså det kan vara ju såna små saker, men att jag kanske prioriterar att titta mer på filmer som där är fler kvinnliga karaktärer eller som är gjorda av en kvinna, eller böcker, musik, ja, men vänner runt omkring. Jag har praktiskt taget bara kvinnliga vänner, och det är jätteskönt. För att jag märker att det är, jag tror att jag har inte riktigt prioriterat eller satt systerskapet liksom på den plats som den faktiskt förtjänar. För att jag vet inte, jag ser det så himla mycket tydligare också nu när jag tittar på alltså olika konton, det behöver inte bara vara mitt konto, men att man är där och stöttar så himla, alltså utan att tänka att man ska få tillbaka någonting, utan att du känner den här personen, så är man in och stöttar så himla hjärtligt överallt. Och det är någonting som jag kände att så här, nej men jag måste ha varit så himla manstillvänt. Så jag har liksom inte riktigt, man har liksom gått med den här idén om att ja, men backstabbers och ja, men kvinnor skvallrar om varandra och de går inte att lita på. Så att jag tänker så här, att anledningen varför jag väljer att göra det är för att min psykiska och fysiska hälsa mår mycket bättre av det. Sen säger inte jag att så här, ja, alla ska gå och göra det här eller det här är det bästa för dig. Men däremot kan jag ju se att att kvinnor tänker till lite mer och tänker att nej, men om jag ska skaffa barn så kanske mitt alternativ faktiskt blir att göra det på egen hand eller göra det tillsammans med en väninna, eller liksom att man kanske har inte den här heterosexuella tvåsamheten liksom som fokus, vilket ju har alltid varit.
Det blir också svårt kanske, för att även om man försöker vara öppen för olika saker, så är det som att allting boxas in. Alltså antingen så är det som man får höra att så här, okej, men alla feminister hatar män, att man är i den där trötta klyschan som, vad jag vet, ingen feminist hatar män.
Nej.
Och sen också är det så här, ja men inte alla män. Nej, för vi pratar ju fortfarande inte om individer, det är strukturer. Men man hamnar i dem där. Eller så hamnar man i att så här, jaha, måste jag välja bort alla män i mitt liv nu då? Nej. Alltså du vet att så här, jag vet inte riktigt.
Det blir väldigt mycket så här, antingen eller.
Exakt, eller vi mot dem.
Ja, eller så. Som att någon har ställt det kravet lite grann. Jag tänker väl snarare så här att, jo men jag ser på de här alternativen.
Just
det. Att ni kanske inte behöver vara sambos, ni kan vara särbos. Eller liksom att, ja men om du bara har alltså, sexuella preferenser, eller liksom du bara går ut och raggar på krogen, men att det blir lite det här, vad har jag för behov och måste jag liksom bo tillsammans? För att det är ju det man framförallt märker, att det är ibland lite som att ha ett extra barn hemma. Det blir väldigt mycket jobb. Mm. Och jag tror att de bara egentligen signat upp sig kanske för ett spädbarn och en vuxen. Men det blir liksom lite för mycket jobb som man i annat fall kanske inte skulle behöva ta sig an på samma sätt.
Mm.
Eller åtminstone det här att, ja men hörru, nu sa jag till dig att du kanske skulle dammsuga idag och det är fortfarande inte gjort. Det här tjatet och liksom behöva strukturera och det här projektledandet. Det, ja, nej, men jag tycker det är positivt att se hur man kanske försöker lite grann gå utanför boxen. För jag förstår också att det är väldigt svårt just för att vi har de normer som vi har.
Mm.
Men ja, nej, alla de här små kommentarerna som jag ser, de här små tankarna, det gör mig lite hoppfull ändå. Sen är det väl så att men nu det börjar ju växa lite mer med kollektiv tycker jag och sådana saker. Så det är sånt som jag hoppas på i framtiden att just det här att meningen är inte att du ska känna dig ensam, men om vi ser liksom till vilka behov har du, skulle de kunna täckas upp liksom på andra sätt än de snäva ramarna som vi har idag. Men det handlar ju också mycket om att du behöver faktiskt sätta dig ner och kanske läsa på om feminism och bli lite upplyst. Och det kan ju, alltså det gör ju ont.
Gud, ja.
Det är jätteont. Så det gäller ju att komma över den där pucken liksom. Jag tror att det är många, ja, men jag har ju också fastnat där i många år och tänkt att nej, jag älskar män jättemycket. Och ja, men det,
och det, alltså det blir ju så komplext för så här, det är klart man kan fortsätta göra det. Alltså, så här, det ena utesluter ju inte det andra, men en medvetenhet kanske gör att det blir lite sundare, lite mer balanserat eller lite mer gränssättning. Jag vet inte.
Jo, men absolut.
Att det blir så här, för det är inte så att man måste känna sig, jaha, då måste jag gå, som de skriver till dig, så här, nu måste jag gå och byta team då, nu ska jag bli lesbisk istället.
Nej.
Det, alltså, bara om det är någon som tänker att, för det är inte det vi sitter och säger, alla får göra som de vill.
Ja, men det är som du säger, det här med gränssättning, det är väl egentligen en av de främsta sakerna som jag försöker att poängtera på kontot, just det här att det känns inte som att vi har blivit, och nu menar jag inte att skylla på sina föräldrar, utan jag menar liksom hela samhället, men att vi lär oss inte att få sätta gränser för oss själva som flickor, utan att det är hela tiden här att nej, men du ska se till att möta pojkarnas behov och att de kan hela tiden gå över dina gränser.
Mm.
Så det är ju framförallt de som jag försöker liksom reclaima. Och när jag försöker göra det så hoppas jag också att det bidrar till någonting på kontot. Att någon annan också tänker att men varför, det här är jättekonstigt. Varför har man gått med på det här och de här grejerna? Jo, men det är ju liksom indoktrinerat att vi ska gå med på de här sakerna. Vi ska inte säga emot. Det är det som också märks så himla tydligt när vi väl säger emot. Ja, men då blir det mycket härsketekniker och liksom manipulation och ja, men psykiskt våld. Och den kategorin är fortfarande någonting som jag tycker är ganska, ja, men det är inte forskat på samma sätt som det här liksom fysiska våldet som vi lite mer kan ta på och liksom mäta. Så att det försöker jag också diskutera ganska mycket på konto, för det märker jag också är väldigt, det är väldigt frekvent. Män är väldigt duktiga. Jag säger inte att kvinnor inte använder härskartekniker eller att vi inte manipulerar, men att det märks av alltså frekventa mönster. Och då handlar det framförallt om problem i relationen som kvinnan kanske vill lösa. Men att mannen är inte riktigt redo att göra det, utan bemöter på andra sätt som är ganska skadliga i långa loppet.
Kan du se något problematiskt med att kontot har vuxit sig så pass stort, så pass fort? Alltså, finns det någonting i och med att du sa att du tänkte så här, men 10 000 följare kanske, och nu är det, jag säger snart 150 000, för det kommer ju bara fortsätta växa. Men finns det någonting som du känner så här, oh, det här är svårt, eller det här skulle kunna bli problematiskt eller så?
Det enda som jag tänker på, och det är väl egentligen generellt, det gäller inte bara mitt konto, det är det här med när det blir, ja men generellt, snabb tillväxt på någonting, då är det ju större chans att det liksom blir en form av en trend.
Just det.
Och det vill jag komma undan. Så det var därför jag också kände så här, nej men om det blir 10 000 på ett år, då kan jag i lugn och ro liksom försöka lära mig allting och liksom hur jag vill göra, vad det är som fungerar, vad har man behov av. Och att det liksom, ja men det växer väldigt långsamt, men det är hela tiden lite uppåt. Jag vet inte om jag ser så himla mycket liksom negativt så som det har växt egentligen. Det är bara det att det blev de här, för att större konton liksom delade, så det blev ju de här jättestora hoppen ibland när det liksom bara rusar in folk. Och man bara, vad händer nu? Och vad har jag missat? Och då kan det också, jag kallar det för växtverk, men att det kommer in väl... Folk befinner sig på så himla olika nivåer rent kunskapsmässigt och liksom var man själv är någonstans. Så att när jag delar då berättelser precis efter någonting sånt, då blir det ju kanske ofta tillbaka till det här, inte alla män eller hatar du män och så vidare. Istället för att kanske så här, ta en liten stund på kontot och se liksom, vad är det vi pratar om. Ta en liten titt på liksom vad vi har för typer av inlägg. Istället för att man direkt liksom målar satan på väggen.
Mm.
Eller djävulen på väggen. Så att, ja, det är väl det som kan vara lite problematiskt till och från. Att jag behöver ibland komma in och upprepa eller påminna om att vi har de här reglerna. Och det är inte för att förbjuda samtal eller så på något sätt. Utan jag bara känner att, hörni, vi har kommit... Vi lämnar det här med inte alla män. Jag har så fått nog av att diskutera inte alla män. För det är så mycket energi och tid som går åt till det. Och jag tycker liksom, vi är bättre än så här. Vi behöver inte lägga vår energi här. Utan nu lägger vi energin här. Här tycker jag liksom att den ger mer nytta. Sen behöver ju inte alla hålla med om det heller. Vilket jag också läser ibland. Så att det är svårt ibland att försöka... Det som jag har problem med är snarare att... Ju fler följare, desto mer vill man ju gå alla till mötes.
Mm.
Men problemet är att så här, men man kanske framförallt är bara en människa. Och jag kan liksom inte tänja ut mig hur långt som helst. Och jag tycker att det finns så många ämnen som är så viktiga och så intressanta och som behöver uppmärksammas. Men ibland så blir det lite det här kill your darlings, att jag måste också fokusera och centrera. Så att ibland blir det lite så här, oj, nej men nu känner jag att jag är lite ute och spårar på det här. Jag vet, det är bra, men det kanske är bättre att försöka liksom komma tillbaka till liksom huvudfokus.
Mm.
Så att det blir också en utmaning till att också testa på kontot och se, ja men är det här bra eller är det här dåligt? För det är det enda sättet som jag kan få reda på ifall det jag gör är liksom, det tillför någonting, eller om det kanske gör det motsatta. Så att det är lite läskigt att ha så stor publik som ändå sitter och bara, nu har du tabbat dig, eller nu har du fuckat upp här. Så att det är lite, jag försöker inte tänka så mycket på det, och det är därför jag inte kanske nämner det så himla mycket heller liksom, utan jag är liksom tacksam för alla lyssnare som vill vara med, och så länge de får ut någonting av det så är det liksom positivt. Men det kräver sitt lilla arbete.
Ja, det förstår jag verkligen. På vilket sätt har mansbebisar-kontot förändrat ditt liv?
Åh gud, på väldigt många sätt skulle jag säga. För saken är den att jag ser det ju som att kunskap, det är ju någonting som aldrig, du är aldrig tillräcklig, du har aldrig tillräckligt med kunskap, utan det kan alltid växa. Och jag får så himla många nya perspektiv och tankar, och det är så många gånger som jag egentligen bara vill, när jag får något DM eller så, som jag bara, men den här personen vill jag prata med, för det här låter jätteintressant. Där känner jag väl, förhoppningsvis, att jag ändå liksom växer med det. Jag vill liksom inte stagnera och bara fastna i mina åsikter eller liksom den kunskapen jag har, utan att jag hela tiden växer.
Mm.
Sen är det liksom positivt att jag känner att det här är, att jag har hittat rätt på något sätt. För det har jag nästan aldrig känt tidigare, speciellt inte liksom när det gäller jobb eller så, att det här ändå känns som någonting som jag brinner för och som jag vill jobba med. Så det är nog den största, tror jag, förändringen. För det är så, för mig är det så otippat. Det var ju inte liksom en plan. Jag har ju inte gått in och bara, hej, hej, nu ska jag börja med det här. Utan det bara hände lite grann. Så att det är nog det som har förändrats mest. Att det blir liksom ändå ett jobb som jag ändå liksom sköter kontinuerligt.
Kan du tjäna pengar på det?
Som det är nu så gör jag inte det. Men det finns ju säkert lösningar för det och så. Jag har ju testat Patreon tidigare, men det är inte särskilt aktivt just nu. Mm. Men det finns lite olika projekt och saker som jag liksom vill jobba med. Så det är liksom helt, man ska säga, mer upp till mig. Det är inte så att det finns särskilt många begränsningar så, utan det är liksom vad jag vill fokusera på. Och jag tänker att nästa steg blir väl troligen en bok, för att det har dels efterfrågats väldigt mycket på kontot. Det är inte så att jag har ignorerat folk, utan det har väl lite mer så här, prestationsångest. Och även om den mestadels skulle bestå av andras berättelser, så blir det fortfarande det här att man liksom blir utgivaren och ändå kanske ska sätta sina egna ord också.
Mm.
Och det, det är lite annorlunda. Det är lite så här läskigt, men samtidigt så är det ju någonting som jag absolut vill göra. Så att, mitt mål är ju verkligen att kunna jobba med det. Och att, som sagt, samtidigt känna att det här är någonting som ändå tillför någonting, att det gör nytta samtidigt.
Mm.
Det är väl det jag liksom egentligen har sökt, tänker jag, tidigare bland mina jobb. Att som sagt, man måste ju liksom ha mat på bordet, men att det samtidigt också kanske kan tillföra någonting. Så att det känns ändå väldigt bra. Men det gäller att hitta den här balansen.
Ja, verkligen. I och med att du döljer din identitet, gör du även det i privatlivet? Vet alla dina nära och kära om att det är du som har kontot?
När det kommer till privatlivet så vet de flesta. Jag försöker vara så prestigelös. Jag tycker att det blir lite så här jobbigt ibland när det kanske är så här, men nu är det en ny vän som kommer in här i gruppen och så ska man presentera sig. Jag vill inte göra det till någon stor grej.
Mm.
Och samtidigt blir det så svårt, för att du vet aldrig riktigt hur den personen ska reagera. Och bara, wow! Och man bara, ja. Men det är många runt omkring mig som vet. Så att jag är inte liksom helt...
Men om du går på en fest, flaggar du för... det är inte så att du bara, hallå, nu kommer jag. Utan jag menar, är det så att du då nämner det som när man säger, hej, vad jobbar du med, vad gör du?
Nej, det finns ju de här liksom mellantingen när det kanske är så här, som du säger, någon man träffar på en fest eller vad det nu kan vara. Jag säger väl framförallt att jag arbetar som kommunikatör och att jag arbetar digitalt. Och sen när liksom folk frågar vidare så brukar jag försöka leda bort det lite grann sådär snyggt. Ja. det beror lite grann på vilken kontext. Om jag vet att det är vänner och att de är feminister och sådär, då är jag liksom lite mer men samtidigt jag vill inte att det centrerar för mycket mig eller att någon ska se mig på ett annat sätt, vilket jag ser ju andra feminister på ett annat sätt. Det är ju liksom att man sätter upp dem lite på en pedestal och bara wow. Och jag vet inte riktigt, det är lite svårt att försöka möta det där lite grann på jag fastnar väl lite grann i tanken på att det har visat att det har sina fördelar med att vara offentlig och det har sina fördelar med att vara anonym. Och sen att man kanske så här, jag behöver nog tänka på min hälsa också, vad är bäst där? Men samtidigt om man vill till exempel jobba och kanske köra presentationer eller föreläsningar i framtiden, då blir det nog ganska svårt att vara anonym på det sättet. Och att vi är liksom väldigt så här bildvänligt samhälle och sådär. Så att jag får se lite grann hur det blir i framtiden. Men än så länge så tycker jag liksom att det fungerar ganska bra.
Och hur skulle du förklara begreppet feminist?
Åh gud.
Jag tänkte på det senaste dag att många brukar ju förklara det som att man vill ha samma rättigheter som män.
Mm.
Jag vill nog snarare, jag vill inte riktigt mäta mig med män på det sättet, utan snarare bara att liksom jag vill ha frihet. För att jag tycker ju just det här att kanske hålla män som normen ser jag som problematiskt när vi har gjort det så himla länge liksom rent historiskt. Och ju mer man tittar på deras beteenden så kan jag känna att så här, men det här är inte logiskt eller det här är ingenting som jag riktigt vill uppnå. Och det kan ju se lite tendenser av att det är så lite samhället arbetar att man normaliserar snarare att men porr är bra för alla, kvinnor också. Mm. Och jag blir mer så här, nej men jag vill nog snarare värdera liksom det kvinnliga. Det är klart, jag vill ha samma rättigheter som män, men att ja...
Någonting som man kan ibland höra pratas om är att så här, just när det kommer till kanske så här karriär versus familjeliv.
Mm.
Så tidigare så var ju männen ute och jobbade och drog in stålarna och kvinnorna var ändå hemma och tog hand om barnen.
Precis.
Och nu så har vi börjat komma i kapp, det vill säga båda föräldrarna jobbar heltid.
Ja.
Alltså i det här fallet då kvinna, man, heterorelation.
Mm.
Men det är fortfarande kvinnan som gör allt det hemma och tar hand om barnen.
Precis.
Och att det är fortfarande, det har liksom inte hänt så att det blir så det är jämlikt att båda kan jobba heltid, absolut, och ha en karriär.
Mm.
Men det blir skevt för att kvinnan ska bli mer som männen för att få vara med lite grann.
Ja.
Och att fortfarande göra allt, typ.
Ja, alltså det som jag önskar är ju att männen tar över mer av kanske... Alltså de normerna som ändå läggs på kvinnor nu.
Precis.
Att det är där vi liksom tjänar in. Alltså som du säger det här med att kvinnorna fortfarande tar det huvudsakliga ansvaret när det gäller hushåll och när det gäller barn.
Mm.
Att männen faktiskt också, jag vet inte, någonstans måste ju de också inse värdet i att ha en relation till sina barn eller liksom sådana saker. Men att, ja, jag vill nog snarare att de kanske liksom lite grann vänder perspektivet och förstår att ja, men det finns ganska mycket att hämta här om man ser liksom på normerna som ställs på kvinnor. Sen så vill jag att de här normerna och allting ska luckras upp och liksom inte existera. Men just nu är det ju fortfarande så himla, vi är så himla insmetade i strukturer fortfarande. Så
exakt.
Vi behöver ju ändå prata om det på det här sättet.
Mm.
Men ja...
Intressant. Ja, och det jag menade var att så här, det blir så otroligt skevt då att så här, man ska göra allt man alltid gjort men dessutom göra karriär och jobba heltid. Alltså jag menar att det är en skev grej. Intressant. Okej, okay, men om man nu känner att så här, herregud, jag blir så provocerad av allt det här.
Mm.
Jag blir så provocerad och man sitter och tänker så här, ja men vad fan. Det ni säger, jag fattar inte så här. Vad, och men man ändå är lite nyfiken på att kanske någonstans så här, okej, okay, men jag kan tänka mig att lyfta lite på någon så här, okej, okay, vad börjar man?
Jag tycker nog att man ska börja med en bok.
Mm.
Och det skulle nog vara familjens projektledare säger upp sig. Eller, vad heter den då? Det är den här relativt nya... boken som är från någon amerikansk författare. Vad heter den? Gud, jag har hela fodralet och allting så här i huvudet, men jag har inte liksom texten. Så här. Men det finns två böcker som är väldigt, de är ganska grundläggande. De är inte så akademiska, utan det är mer egna upplevelser. Så den här svenska boken då, den är framförallt dels kvinnor som då de kommer underfund med, eller de börjar liksom känna igen de här mönstren och de börjar bli irriterade, de vill ha förändring och så börjar de försöka att få in de förändringarna. Grejen är ju den att i slutändan, det är inte så att det räcker med att så här, ja men nu är jag upplyst och nu vill jag inte längre vara den här projektledaren, för problemet är att vi fortfarande lever i ett patriarkat, så att du kommer ju fortfarande få ganska mycket mothugg, men just ändå att vara mer medveten om det, det gör ju ändå att du kan förhålla dig till det på ett annat sätt. Det vill säga att ja, okej, min man vill inte ta tag i det här. Jag är ju ganska slutkörd faktiskt. Jag är ganska trött. Och att man kanske vill ha lite mer fritid. Man vill ha lite möjlighet att kunna gå och träna eller gå på bio. Då blir det ändå det här fokuset tillbaka till dig. Istället för att det blir det här att man bara ger av sig själv hela tiden. Och till slut finns det ingenting kvar. Man vet knappt vem man är. Så att jag... Jo, men framför allt... en liksom mjuk start med en bok skulle jag säga.
Mm. Och sen att man liksom går in lite, om man känner igen sig och tycker att ja, men det stämmer väl, men det är inte jättekul att läsa om, men då finns det ju liksom det, jag tänker att det liksom är lite av ett så här trappsteg. Det är lite så jag försöker att jobba med kontot också, med höjdpunkter och sådär, att man kan börja med den här boken successivt och sen så tar man den här boken och så blir det liksom ett djupare steg. Så att man behöver ju inte bara pang på gå in på olika typer av akademiskt med analyser och forskning och så. För det kan bli lite in your face, lite hårt.
Och sen tänker jag att man kanske också kan börja med att sätta ord på saker som man upplever och kanske prata med de man har nära sig som kanske också antagligen upplever samma sak, men som man kanske inte pratar om.
Nej, men precis. Det tycker jag är väldigt också återkommande problem, det här att man dels känner att man inte kanske har någon att prata med, och dels att det finns, tror jag, en hel del skam kring det. Och att man tror att man är ensam. Och jag märker ju att det är också ganska mycket återkommande DMs, att folk frågar, ja men det här, överreagerar jag? Det är jättevanligt. Och jag förstår ju det också, för jag är precis likadan. Jag kan skicka iväg något meddelande eller liksom, ja men det här hände. Och ja, man behöver liksom den här lilla spegeln som ändå säger att nej, du överreagerar inte, utan lita på din magkänsla och din intuition här. Och du är inte ensam i det.
Exakt.
Men det är intressant att vi inte har kommit längre. Det är så frustrerande. Och samtidigt är jag ju glad när folk faktiskt förstår att jag kan höra av mig, eller så här, jag tar kontakt med någon bara för att försöka bli lite... Ja, men det här att man liksom inte gaslightar sig själv, att man inte liksom gör sig själv, man manipulerar inte sig själv eller gör sig själv förvirrad genom att men jag är inte säker på det här, jag vet inte om han utövar någon härskarteknik nu eller inte och så vidare. Det är intressant och det är sorgligt och det är så mycket.
Ja, verkligen. Så intressant och så himla viktigt. Och så här, återigen, att det ens ska behöva sägas, men att så här, behöver inte vara i de här ytterkanterna där man så lätt hamnar. Och det handlar ju inte heller, jag tror att många kanske lägger skuld på sig själv i att så här, åh, jag borde veta bättre, eller jag, precis som du sa med skammen, och så här, det är ju större än individen. Jag tycker att det är både utifrån att man själv då liksom är i strukturerna och kanske så här, gud, jag vill inte vara i det här, men jag kan inte stå emot. Nej, men det är för att strukturer är så starka. Och samma sak med så här, ja men inte alla män, jag har jättefina män. Ja, men det är fortfarande inte individen vi pratar om, det är ju strukturen. Att man så här, får vi kanske bredda alla perspektiv.
Jo, lite grann. Men absolut. Jag tänker också mycket på det här att jag tänker att kvinnor känner lättare skuld- och skamkänslor, för att vi arbetar så himla mycket med empati. Och då har vi också lätt till att känna de här skuld- och skamkänslorna. Men när jag läser om män så verkar det mer vara att de känner skuld och skam när det är att egot får sig en törn, eller liksom att de ser dåliga ut i någon annans ögon. För det är ju lite det här som när män tar cred i köket till exempel. Men det enda han har gjort är att fixat köttet på grillen. Men han får ändå liksom cred för alltihopa. Att det är så viktigt att vi hela tiden ska curla och bekräfta vad män gör, när det är kvinnan som har inte bara gjort mesta delen av middagen, utan också städat och tagit hand om barn, allting annat runt omkring. Men det är så himla osynligt, och det är också så himla självklart på något sätt att männen får också cred för det som också är antingen väldigt ovanligt, som inte riktigt tillhör mansrollen, eller att det liksom blir det här som är väldigt synligt, som man liksom kan se och kan ta på. Men det är ju inte så att hur många gånger är man kommer hem till någon och bara, åh vad välstädat det är, och gud vad fint du har gjort. Det, tyvärr, det är desto mer sällan. Vi behöver bli bättre på det också. Men det är så mycket som är så osynligt, och det är så frustrerande att inte kunna liksom riktigt ta på och fånga upp.
Men bara som det, jag slog som två saker när du just sa det där. Alltså bara den ena grejen just med papparollen. Hur mycket kärlek pappor som gör självklara saker du får. Som en så här, ja men gud, du tar ut pappadagar. Eller, ja du tar hand om ditt barn. Men vad är mamman då? Ja. Och liksom alla de här grejerna.
Sitta barnvakt.
Exakt, barnvakt. Och sen så tänkte jag också på just det här med att det sociala ansvaret, att om en man kommer hem och är på dåligt humör och man har gäster hemma, så behöver kvinnan ofta, eller känner väl att hon behöver kompensera kanske, eller täcka upp för mannens dåliga humör. Men han kan vara på dåligt humör fram till att han inte är det längre.
Jo, men precis.
En sån sak liksom.
Ja, och sen det är också så här ganska, jag tycker att det är återkommande det här med att skapa dålig stämning. Och då är det kanske någonting som han känner att, ja men någonting mellan då honom och hans partner.
Mm.
Och att han skapar dålig stämning och ganska länge. Att det kan pågå, ja men i flera dygn ibland. Mm. Bara för att ja men det blir den här liksom maktdimensionen lite grann. Att så här, ja men nu tog du upp det här problemet, eller du sa det här, eller du gjorde någonting jättelitet.
Mm.
Och ändå att man kan vara, man kan upprätthålla den här nivån, eller liksom den här energin som ändå blir. För att du känner ju ändå av någon ignorerar dig.
Yeah.
Och det är också en sån här, ja, det blir väldigt vanlig härskarteknik, och att man så medvetet också använder den för att hon ska må dåligt och liksom finna sig i sin plats. Liksom. Hon ska inte, nej du ska inte säga till det här. Eller du ska inte, nej du får inte ta upp de här grejerna, för då blir det så här, ser du? Låt bli.
Just det.
Mm.
Och gud, vi måste börja avrunda det här. Mm. Sista frågan som jag ställer till alla mina gäster.
Yes.
Fri tolkning på den här. Vad är inte som du ser ut?
Vad sa du?
Vad är inte som du ser ut?
Åh gud. Kvinnorollen.
Wow. Ja, berätta.
Nej, men det är väl just det här med att just när vi har liksom suttit och pratat, att ta upp allt det här osynliga. För att jag tror att även om man kanske har följt kontot ganska länge, så blir det fortfarande att jag känner själv att många grejer hamnar i skymundan. Och att det är, som jag tror att du sa tidigare också, att det blir så lätt att se att man har en bra partner för att han tar hand mer om barnet eller liksom hushållet eller sådär. Men att kvinnorollen är ju egentligen, alltså jag tycker vi är helt jävla amazing. Vi klarar av så jävla mycket och så får vi så jävla lite för det. Så att jag menar, skulle vi mäta allting som kvinnor gör, hallå, födde barn och liksom, ja, alltså nej, det är så himla mycket mer.
Mm. Sant. Så sant. Verkligen, herregud.
Ja.
Ja. Fint, bra avslutning. Mm. Är det någonting du vill lägga till? Förutom att man såklart jättegärna får följa mans bebisar på Instagram. Om man vill och är nyfiken och känner att man vill liksom öppna den dörren.
Nej, det är väl egentligen, jag tror det mesta har varit sagt. Det enda som jag tänker på, det är väl egentligen att man är så himla snabb på att tillskriva folk att vara manshatare. Men det jag hatar är ju kvinnohatet.
Mm.
För kvinnohat dödar.
Mm. Ja, bra.
Ja.
Tack. Tusen tack för att du kom hit.
Ja.
Och vi ses och hörs nästa vecka. Fortsätt gärna lyssna och lämna en liten referens, eller vad heter det? Lämna en liten stjärna eller betygsätt på den, så blir jag så himla glad. Och följ mansbebisar. Puss och kram. Hej då!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig, så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.